recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surgeon quite out of atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Hej och välkomna till Coronabunkerns fjärde livesända avsnitt. Idag är det torsdagen den 2 april och klockan är 16.00. Det är jag, Martin Saxlind, som tillsammans med Jimmy Thunlind sänder dagens avsnitt. Är du taggad, Jimmy?
Ja, men det måste jag säga faktiskt. Det känns som en viktig uppgift den här podden har att rapportera, för det händer så mycket nu. Och att få vara med om det här då, jag tycker det är jättespännande.
Mm. Jag var faktiskt själv lite orolig att vi skulle ha som nyhetstorka nu när vi närmar oss slutet av veckan och det redan har sänts tre sådana här avsnitt tre dagar i rad. Men det är ju verkligen ingen nyhetstorka i de här coronatiderna, utan på bara en enda dag så händer ju väldigt mycket saker, så det finns ju mycket att prata om ikväll.
Ja, verkligen.
Men innan vi gör oss på nyheterna, hade du några mer lokala saker du ville nämna eller så?
Ja, jag tänkte för att få den lokala förankringen. Jag bor ju i Östergötland. Och vi råkar ju tråkigt nog då vara det näst mest drabbade länet i hela Sverige. Om man tittar då i antal fall per capita, alltså jämfört med folkmängden. Det län som är mest drabbat är Södermanland. Mm. Och Stockholm kommer en bit ner sen. Men och det betyder att vi har alltså 545 fall idag i Östergötland då, som är konstaterat insjuknade. Och det är alltså ungefär en tiondel av alla fall i landet. Vi har 100 stycken som vårdas på sjukhus och det har varit hittills 18 döda i Östergötland. Och det finns väl olika teorier om varför det är mycket drabbat just här. Jag har inte egentligen hittat något bra svar på det. Men det får ju konsekvenser. Så ett väldigt stort event som vi har i Östergötland varje år, det är ju Vätternrundan som lockar tiotusentals människor hit. Den blir ju inställd. Sen har vi då också ett stort event i Norrköping som heter Stadium Sports Camp, som lockar ungdomar från inte bara Sverige utan även många andra länder varje år, och det har de också meddelat att det ställs in.
Ja, det är tråkigt det här med idrotten som ställs in. Det är väl det som förstörts mest i mitt liv också, att man inte är på gymmet lika mycket och att det inte är någon kampsportsträning alls och sådär, så det är tråkigt.
Ja, och där ger ju Folkhälsomyndigheten lite dubbla budskap då, för man samtidigt gick de ut igår och sa att de tycker idrott för barn och så här, barn och ungdomar, det ska man inte behöva ställa in för det är bra för dem. Men sen visade det sig då att det ska ju inte vara idrott där man har någon typ av direktkontakt med varann, och då ja, då blev det ju inte jättemånga kvar. Kanske orientering och sånt där man kan hålla på med.
Orientering och
så att det är ju väldigt mycket som har ställts in även för barn och ungdomar.
Mm. Ja. Men om vi ska summera lite av vad vi kommer gå igenom vissa av för nyheter ikväll då, så är det bland annat då först och främst Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens, stödpaketet till kommunerna, Stefan Löfvens intervju som sändes i Aktuellt igår, att politikerveckan i Almedalen ställs in i år, att bankerna nu får ge undantag för amorteringsplikten på bolån, Baruch Feldheim som hostade på polisen när han greps för att ha hamstrat skyddsutrustning som han skulle sälja till ockerpris, att Taiwan klarat coronakrisen väldigt bra och vad det kan bero på. Och slutligen så har ju du, Jimmy, intervjuat 75-årige Björn som berättar lite om hur corona påverkar honom. Så det ska vi också prata om. Men ja, vi ger oss på den här presskonferensen då som Folkhälsomyndigheten håller varje dag. Och idag var det väl MSB och Socialstyrelsen som också deltog, och jag lyssnade mest när Anders Tegnell pratade där, och han summerade ju med att det är globalt sett 1 miljon smittade nu och nästan hälften av dem är i Europa. I Sverige har vi nu över 5500 fall och det är 500 bekräftade då det senaste dygnet bara. Och sen vet vi ju att man tar ju inte tester på alla, så siffrorna är ju såklart högre, men ja, det säger ju ändå någonting att det ökar kraftigt nu och blir så många nya varje dag. Och det var 400 personer som ligger på intensivvårdsavdelningar, en majoritet i Stockholmsområdet, och den här kurvan över insjuknade går ju kraftigt uppåt, ser man. Hälften av de som får intensivvård är över 70 år. 25-30 personer dör varje dag, men Tegnell sa ju också att de siffrorna är inte helt tillförlitliga och kan i efterhand komma att uppdateras uppåt då, eftersom folk dör ibland utan att man vet att det är corona och så. Och sen var det väl, han betonar ju det här med att de vill platta ut kurvan genom social distansering, att folk ska stanna hemma när man är sjuk eller har sjukdomssäcken, att folk inte ska resa i onödan och tvätta händerna noga. Sen noterade jag också att han fick lite frågor om att om de inte borde börja redovisa ursprungsland på människor som dör i corona. Alltså i princip uppge vilken etnisk bakgrund de har. Och det var han väl inte helt emot. Och han stod även på sig lite med det här med somalierna, som att det ska ha dött fler somalier än vad som är väntat i corona i Stockholm då. Och han menade ju att det inte är brist på information i alla fall, utan annat som ligger bakom det.
Får jag bara flika in
Ja.
där att just den frågan, den fick han ju av en journalist från Nyheter Idag.
Okej.
Och journalisten frågade då att det här med att registrera de smittade och de drabbade på grund av, eller med etnisk bakgrund, det gör man ju faktiskt redan i Norge. Och då svarade ju Tegnell att man planerar för att börja göra det i Sverige också. Så han sa att det kommer, det är bara att man har inte haft det underlaget och metodiken och sådär klar, men det kommer.
Ja, det där relaterar ju lite. Vi kan ju hoppa till det kanske som en parentes här, den här artikeln som kom upp på Nordfront idag. Corona, ett köns- och rasdiskriminerande virus. Att den artikeln tar ju upp att Tyskland har mycket lägre andel coronasmittande som dör än vad Italien har, och att just det här med att en stor andel av de som har dött i Stockholm sägs vara somalier. Och då spekulerar ju skribenten där i att det skulle kunna vara så att viruset slår olika hårt mot olika folkgrupper, och det är ju inte helt ologiskt eller ovanligt, utan man har ju sett liknande saker till exempel i USA med spanska sjukan, som också slog just ovanligt hårt mot italienare. Det
Alltså
är ju
det
intressant.
är ett rasistiskt virus alltså.
Ja, om man kan mena att naturligt förekommande virus har någon sorts agenda, men det är väl liksom slumpen som styr, och man vet ju inte riktigt vad det är som är avgörande här. Men en teori då som skribenten här har är ju att det är de här AC2-receptorerna som verkar vara virusets väg in i kroppen då. Och det skulle ju då kunna förklara varför rökare och män drabbas hårdare av viruset än kvinnor, eftersom de har mer sådana receptorer i halsen och så. Och Det finns även forskning på folkgrupper då, som säger att asiater har ett väldigt högt antal sådana receptorer i lungorna, så det kan ju också passa in i den teorin. Och det nämns ju även i den här artikeln då att en överläkare på Karolinska är öppen för att det skulle kunna förklara skillnaden mellan att män drabbas hårdare än kvinnor då, och även att Karolinska är ju med i ett forskningsprojekt som fått 1 miljon kanadensiska dollar för att ta fram ett läkemedel mot covid-19, och det projektet riktar just in sig på att forska på ACE2-receptorerna. Så ja, det vore kanske inte dumt att ta fram mer statistik kring sånt och forska
Nej, det
på.
vore ju tvärtom dumt att inte göra det. Alltså att det finns biologiska skillnader mellan människor är ju självklart. Man ser ju bara skillnaderna mellan barn och vuxna. Att barn i mycket mindre grad smittas av det här viruset, och det har ju också alltså biologiska faktorer, att de har inte samma produktion av vissa typer av proteiner i kroppen och sånt här. Så att det då skulle kunna finnas skillnader mellan folkgrupper i världen, det är ju snarast, det kan man väl vänta sig.
Jo, jag vet ju, jag är inte helt inläst på det nu, men man har ju läst förut om att det finns ju vissa mediciner och så här som slår olika på folk beroende på vad de har för härkomst och så det är ju komplicerat, och det här med att alla människor är likadana är ju minst sagt en felaktig förenkling av verkligheten. Hade du något mer som du reagerade på i den här presskonferensen?
Ja, alltså jag la märke till att fokuset låg ju nu väldigt mycket på de äldre, och man ser att smittan ökar kraftigt just bland de äldre. Och jag fick lära mig ett nytt uttryck som de har börjat använda. De pratar om äldre
Ja, just det.
äldre. Jag vet inte om man då menar de som är typ över 80 eller så, men i
Ja,
den
eller
här
jag
gruppen.
tyckte gränsen verkade vara dragen vid 70, men.
Ja, 70 har man ju sagt, det är ju liksom de som är i riskgrupp då, över 70. Men om man ser då nu mycket äldreboenden som drabbas, bara i Stockholm så är det ju ja, hundratals smittade just på äldreboenden, och man pratar lite grann om vad det kan bero på. Även hemtjänsten har ju haft problem då med att man har brist på skyddsutrustning, man har inte haft tydliga instruktioner för när man då går från brukare till brukare så att säga, och hur man då ska undvika att man för någonting vidare.
Jo, det var ju en annan nyhet idag att Stockholm vädjar om mer skyddsutrustning, och minst 29 äldreboenden där har corona. Och det är ju rätt så allvarligt och problematiskt förstås. Och det är ju finansborgarrådet Anna König Järlmyr där, moderat, som vädjar om mer hjälp från Socialstyrelsen. En kommun så stor som Stockholm måste prioriteras, framförallt eftersom vi ligger före andra kommuner, säger hon. Och betonar ju att bakom alla de här siffrorna man hör och så är det ju människor som dör. Människor med familj och så.
Och det här har man ju hört ifrån, jag hörde från en person som jobbar inom äldreomsorgen i Västra Götaland, som då berättade att de har inte de skyddsutrustning som de behöver, för det har de fått lämna bort till sjukhusen som då anses behöva det bättre. Och det är ju fullständigt makalöst om de förväntas jobba utan skydd, till exempel munskydd, handskar och handsprit och sådana här saker. Och då var det intressant, tyckte jag också, att Socialstyrelsen fick en fråga av en reporter om varför man inte har lämnat ut specifikationer på vilka behov som finns till företag. För då menar den här reportern på att det är många företag som står beredda nu, att de kan producera, de har kapacitet och möjligheter att producera sådana här hjälpmedel som behövs, men de har inte fått någon specifikation ifrån Socialstyrelsen. De har inte fått något uppdrag att göra det, och därför står de och stampar. Och då fick de ett väldigt svävande svar tycker jag då av representanten från Socialstyrelsen som menar på att men, det är väl ganska allmänt känt vad det är som behövs och sådär. Det behöver vi väl inte tala om för dem och sådär. Och så menar hon också på att hon hade inte nåtts av det här att de här företagen fanns och att de var villiga. Så att det här verkar ju vara, en, om det här nu stämmer så verkar det vara en väldig informationsglipa däremellan.
Jo, det är ju en väldans röra med olika myndigheter och delar av samhället som ska samordnas. Men man kan ju tycka att någon någonstans borde veta vad man behöver och kunna kommunicera det väldigt tydligt till alla berörda som måste börja hjälpa till för att få fram den utrustning som behövs.
Och sen slutligen då från min sida när det gäller den här pressträffen. Jag noterar att man fortsätter att vädja till befolkningen att lyda råden, att allt det här med att tvätta sig och inte träffa människor i onödan och inte resa och allt det. Men det återkommer hela tiden och det verkar som att på något sätt hjälper det inte. Och nu blev de ju tvungna för ett par dagar sedan att införa ett besöksförbud till exempel på sjukhus. Tidigare var det en rekommendation, försök att inte besöka så ni smittar, men det räckte inte så det blev tvunget med ett förbud. Och det kan man ju fundera på om inte alla de här sakerna kommer att så småningom bli föremål för förbud och lagstiftning. För att människor har helt enkelt inte den egna drivkraften att tänka solidariskt och altruistiskt.
Jo, nej, men så är det nog och alla de här rekommendationerna kanske är lite ett sätt att mjukstarta och få folk att tänka de banorna och sen längre fram då blir det krav på att det ska vara på de här sättet. Sen var det väl en hel del prat om det stödpaketet till kommunerna på presskonferensen idag och det var väl även någon presentation av det här stödpaketet tidigare under dagen i sig. Vad går det här paketet ut på, Jimmy?
Ja, det är ju då i den så kallade extra budgeten som regeringen och med hjälp av samarbetspartierna då, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet, så har de ju kommit överens om att man ska dela ut 20 miljarder kronor till kommuner och regioner. Alltså det som vi kallade landsting tidigare. Det heter ju regioner nu. Men då ska man komma ihåg att 5 miljarder av de här, de var ju beslutade redan tidigare. Det kom de överens om i vintras. Så det är 15 miljarder då som man skjuter till. Och jag hörde man sa att för en medelstor kommun i Sverige då, om man ser något genomsnitt, så skulle det innebära då ett tillskott på 23 miljoner kronor.
Och det är små pengar faktiskt i sammanhanget känns det som.
Men det är i alla fall, man ser på reaktionerna här att kommunerna tycker att det är välkommet därför att de har ju nu enorma utmaningar. Arbetslösheten skjuter i höjden, då kommer det bli mindre skatteintäkter. Hålen blir större där. Man ser större behov för försörjningsstöd. Man ska hålla igång åldringsvården. Man ska hålla igång skolor, förskolor och allt det här. Så att de här pengarna behövs ju. Men det jag tycker är tråkigt är att man säger att man pratar ju inte om att kommunerna gick ju faktiskt på knäna redan innan coronakrisen började på grund av den sinnessjuka massinvandringen, så var det ju redan stora hål. Det var kommuner som var på väg mot konkurs nästan. Så det är som du säger, Martin, att de här pengarna kommer ju slukas ganska snabbt. Och det är ju frågan om, jag tror ju inte att det här paketet räcker. Det kommer ju komma fler paket, kanske i sommar redan eller i höst.
Ja, det är väl bättre än ingenting och kanske rimligt att man börjar med lite och sen skjuter till mer och mer ut efter vad som behövs, men vad är statsbudgeten? Den är väl flera hundra miljarder, om inte upp på 1000 miljarder per år antar jag. Så det där är en liten summa.
Ja, det är, men det är ett stort behov som finns. Och när det gäller regionerna då, så vet vi, de är ju ansvariga för sjukvården och även kollektivtrafiken. Och där så säger man ju att kollektivtrafiken i hela landet då, men särskilt i storstadsområdena, den blöder ju nu. Man pratar om en miljard i förlust. Jag vet inte på hur lång tid, om det är under hela krisen eller om det var en kortare tid. Men där ger man ju då lite, ett lite motstridigt uppdrag, för att Anders Tegnér sa ju att kollektivtrafiken får absolut inte nu dra ner på antalet turer och minska sina körningar, för att då riskerar det att bli trångt på bussar och tåg och så. Men
Ja,
samtidigt så
det
har
var ju samtidigt som man
kollektivtrafik.
skulle resa mindre då.
Ja, samtidigt säger man då att man ska resa mindre. Och kollektivtrafiken säger själva att de har ju mycket färre åkande, så att det skulle vara av nöden kanske att dra in ett antal turer. Så det här är ingen lätt ekvation för dem att få gå ihop.
Nej, det är väl ofrånkomligt att en del företag kommer gå minus kraftigt och vissa kommer gå i kull och sådär. Och i vissa fall kanske man bör låta dem göra
Ja,
det. För det går ju alltid att starta nya kollektivtrafiksföretag sen när tiden är bättre. Det är kanske dumt att bara dunka in massa pengar i den.
nej, men att tillhandahålla kollektivtrafik är ju en samhällsfunktion, men med systemet med upphandling nu för tiden så är det ju privata företag som då utför det här. Och där finns det ju risk att sådana företag går i konkurs kanske, och då är det inte så lätt för någon annan eller för kommunerna själva att bara starta upp någonting, utan det kommer säkert att bli, ja, en del svårigheter där också. Men det är väl vad man kan säga om stödpaketet. De inser att det finns behov och de skjuter till pengar, och sen får vi se hur långt det här räcker då.
Ja, sen är det ju en annan sån här ekonomisk åtgärd att bankerna får ge undantag för amorteringsplikten på bolån.
Just det, och det är ju då ett beslut som har kommit från Finansinspektionen, där man då har riktat en uppmaning till bankerna att de har möjlighet och de bör också ge amorteringsfrihet helt enkelt till människor som har svårt att klara av sina bolån på grund av den här krisen nu. Så det är en stark rekommendation. Och då är det fortfarande upp till bankerna. Det är de själva som beslutar i varje enskilt fall. Så att om någon trodde att nu blir det automatiskt amorteringsfritt, så är det inte så. Utan det här måste man själv gå till sin bank och sätta sig ner och ansöka om. Och så tittar banken på ens ekonomiska situation och betalningsförmåga, och sen fattar de beslut. Så att det är ganska typiskt för det svenska sättet att jobba då, att det kommer en rekommendation, så här bör det vara, men fortfarande så är det inte riktigt så det är. Och här kunde väl man lägga in en liten brasklapp. Det här visar ju bankernas makt och hur sjukt det egentligen blir i samhället att en sån basal mänsklig rättighet som att kunna bo någonstans ska vara i händerna då på bankerna helt enkelt. Man tycker i det här läget, om man verkligen ville vara solidarisk och ta ett samhällsansvar, kunde väl bankerna ge människor räntefritt under den här perioden åtminstone. Men det finns ju inte på kartan.
Nej, för även om man tar bort amorteringsplikten tillfälligt så är det bara att man skjuter det på framtiden. Bankerna ska ha in de här pengarna i
Ja,
vilket
visst.
fall, och den här ordningen där i princip alla medborgare i samhället måste ta privata banklån för att kunna köpa en bostad är ju rätt så suspekt, eftersom bankerna då bara blir liksom en sorts mellanhand som hela tiden ska tjäna pengar på någonting som alla människor behöver göra. Varför inte bara låta staten låna ut pengarna på till mer schyssta villkor?
Ja, det är ett jättebra förslag. Vi hoppas att de lyssnar på det här.
Ja, kanske det. Sen hade vi Stefan Löfven som var med i Aktuellt igår. Och där betonade ju han att man inte ska tro att det här är över på några veckor. Det här kommer ta månader. Det var väl budskapet i den intervjun.
Ja, och det var ju en väldigt dyster och nedtonad, mörk, allvarlig Stefan Löfven vi såg i den här intervjun.
Han såg liksom allvarlig ut.
Ja, mycket allvarlig. Jag tycker han gav en väldigt mörk bild av läget och han gjorde ju väldigt klart och tydligt att det värsta ligger framför oss fortfarande. Det här är inte på några vägar över utan det kommer att bli betydligt värre innan det vänder. Det ska alla människor i Sverige vara beredda på
Jo.
och räkna med.
En intressant grej som det är hörsägen, men jag hörde det av en person som kände en person som antingen kände den personen eller en till person, men i slutändan var det någon person som jobbade på ett av de här mer avancerade sjukhusen och just med att jobbade just med virus och sådär. Och de arbetade ju då för flera veckor sedan enligt teorin att det här kommer pika runt midsommar, alltså att då kommer som mest människor insjukna och dö samtidigt och sen kommer kurvan liksom ha nått toppen och börja vända neråt. Och ja, det är liksom den person jag känner privat, så det är ingen som har någon sån här politisk agenda i vad som händer här. Och det känns ju rätt så rimligt också om politikerna nu vill att folk ska börja ta det här mer allvar och tänka lite långsiktigt och ja, allt de håller på att göra nu med så här rekommendationer och sånt, det kanske då är som en uppvärmning och att man i myndigheterna i tysthet då laddar för att ta sig an den riktigt stora krisen en bit längre fram då.
Sen tror jag ju att det måste vara ganska svårt att göra sådana här beräkningar på när det ska pika och när det ska börja minska och sådär. För att det hänger på ett antal förutsättningar. Om alla människor följer rekommendationerna, om
Jo.
sjukvården fungerar och inte kollapsar, om det ena och det andra,
Men
ja
det
då
finns ju
blir
de
det nog
som
så.
kan kalkylera bättre och sämre och just om man jobbar på ett sånt där sjukhus så får man nog den mest korrekta informationen i alla fall.
Ja, vi kan ju hoppas på att det inte blir längre än så.
Nej.
Men sen fick ju Löfven en fråga i den här intervjun om nedrustningen av beredskapen i Sverige som faktiskt har pågått under många år och under många regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga. Och egentligen så, hon sa det att det har ju pågått ända sedan kalla krigets slut då, slutet på 80, början på 90-talet. Så har man monterat ner alla beredskapslager och så vidare. Men, och då frågar hon då om man inte bör vara självkritisk till det här som politiker i Sverige. Att kanske erkänna att det här var ett misstag, det var fel. Och då var Löfven väldigt defensiv. Han ville liksom inte svara på det och han ville absolut inte vara självkritisk utan han menar bara på att nu måste vi ta itu situationen som den är nu då. Och det är väl kanske i nuläget kanske inte det är dags att sätta sig och börja grotta i det förflutna, men det är ju ändå så att det är politiska beslut som delvis gör att vi har det så illa som det är just nu. Och
Absolut.
det bör ju politiker på något sätt också få stå till svars för och se till att ändra på.
Jo, men ansvar är ju det sista politiker vill ta.
Ja,
Det
nej
är
men då. Det är
alltid
inte någon annan som har tagit
någon
besluten.
annan och yttre omständigheter som ställer till det.
Ja.
Sen var väl Löfven på TV även idag efter Folkhälsomyndighetens presskonferens, va?
Jo, det var en sån här liten extra presskonferens som han höll.
Hade han något viktigt att säga eller var det som den där konferensen de utbasunerade och sen sa han ingenting?
Jag klickade fram den och kom in när han hade precis börjat prata då och sen lyssnade jag på den fram tills det blev frågestund. Men jag tycker att han sa ingenting som var på något sätt annorlunda än det han sa igår kväll. Det var i stort sett samma budskap. Alla måste ta sitt ansvar. Det här berör oss alla. Det kommer att bli värre. Så vi ska inte förvänta oss att det löser sig snabbt. Det var liksom budskapet.
Ja, det verkar då som att de vill tjata och förbereda folk mentalt då kanske. För det är konstigt att att de hela tiden ska liksom vara på tv och babbla och sen inte ha något konkret nytt att säga. Men
nej.
Då måste det ju vara liksom någon sån här psykologisk grej att man vill förbereda folk.
Ja, jag tror det. Och ska man säga någonting om Stefan Löfven själv, så om han i gårdagens intervju såg väldigt allvarlig och bister ut, så var han ju i dagens presskonferens nästan stingslig. Jag skulle vilja säga nästan irriterad. Alltså, det kändes som att han tyckte det var jättejobbigt. Och när de började ställa frågor och sådär, så gav han ganska korta och avsnäsande svar.
Kan det inte vara att han är sur då för att Almedalen ställs in? Det blir ingen rödvin på Gotland.
Nej, och där var ju Stefan Löfven väldigt snabbt ute. För han gick väl ut för 2 dagar sedan och sa att han skulle hoppa över Almedalen i år. Och då måste han ju veta redan att det här beslutet skulle komma nu. Att de ställer in. Så att han blev inte hjälte på grund av det i alla fall.
Nej.
Men det var nästa punkt som vi skulle prata om.
Ja, jag tänkte smyga in på den.
Ja, du smög där lite grann. Jag var inte riktigt med på noterna. Men det är ju så, Almedalsveckan ställs in. Region Gotland tog då igår kväll beslutet att man ställer in politikerveckan i Almedalen. Och helt klart är det ju då Folkhälsomyndighetens rekommendationer man har lyssnat på. Att inte människor ska träffas i onödan och stora folksamlingar och så.
Det visar ju också att man tänker att det här kommer hålla i, för Almedalen är ju ändå en bit fram i år.
Ja. Och det är som man då säger, att nu ska arrangörerna redan nu ställa in siktet på nästa års Almedalen. Och så kan man kraftsamla, säger man. Och till dess så ska de bygga en trygg och säker mötesplats. För att Almedalen är ju jätteviktigt. Och jag tror ju inte att politiker och opinionsbildare förlorar så mycket på det, men det här är ju naturligtvis en jätteförlust för näringslivet på Gotland. Alla restauranger och logiuthyrare och alla andra. Så att det kommer bli ett bakslag.
Jo, det är många sådana här saker som ställs in. Det är väldigt svårt att planera saker. Att ordna tillställningar av vad det nu må vara för slag. Allt som samlar mycket människor är ju, blir ju något omöjligt att genomföra. Ja. Och man vet inte hur länge det kommer fortsätta vara så.
Sen läste jag någon som skrev på sociala medier att Almedalen ställs förmodligen in. Förmodligen är det egentliga skälet att man vill inte att Nordiska motståndsrörelsen ska komma dit då. Mm. Men jag tror att det är nog underordnat. Jag tror det här med coronakrisen är nog det främsta skälet faktiskt.
Jo, den kanske är värre än motståndsrörelsen.
Nej, men det är inte så mycket mer att säga om Almedalen. Det är ju bara ett av alla evenemang som ställs in nu då. Och det är svårt att köra Almedalen digitalt och sådär. Så det får man förstå. Det måste bli inställt.
På tal om det, nästa nyhet är ju det här IT-eventet Hack the Crisis, som jag inte vet särskilt mycket alls om.
Nej, man kallar det då för att man för ju många olika fronter krig mot den här viruspandemin nu då, och man för även ett teknologiskt krig. Det är techbranschen som kraftsamlar för att hjälpa till att hitta lösningar mot covid-19 då. Och där har bildats en global rörelse som heter Hack the Crisis. Och nu kommer den då till Sverige. Det finns i Sverige ett sådana här initiativ redan som har kört igång. Men nu i kommande helg så kommer man då hålla ett jättestort event som heter Hack the Crisis Sweden. Där då tusentals människor ska vara med. Naturligtvis inte samlas, det går ju inte. Utan man är på länk och man livestreamar och på olika digitala plattformar. Det är ju ett, som jag läser här nu, i grunden är det ett statligt initiativ, Hack for Sweden, som ligger bakom det här. Men Syftet med det är ju att man ska få fram olika tekniska lösningar på olika problem då som corona har ställt till med. Och det kan ju vara sånt här som att hitta appar eller konstruera appar då som kan spåra smitta, som så att säga kan kartlägga smittspårning och följa virusets väg. Det kan vara sånt som 3D-lösningar för att, vad kallas det, sån här 3D-printing.
Mm.
Man kan printa fram till exempel visir och såna här saker på väldigt snabbt och billigt och enkelt. Och det kan vara tjänster för att para ihop till exempel företag med behov. Människor som behöver hjälp med att handla kan då genom en app eller en IT-tjänst lätt komma i kontakt med företag som tillhandahåller den här tjänsten. Och att man skapar system för det då, så att det ska bli enkelt. Så att de har samlat ihop ungefär 80 företag och universitet inom olika områden, artificiell intelligens och digitalisering. Och så ska man jobba då med smittspårning, matchning av företag och behov, 3D-printning och sen ska det då vara vissa andra grejer dessutom då, stöd till utsatta barn och kultur och sånt här. Men det visar bara på att det är fler som vill vara med och dra sig strå till stacken här. Och det här kan vara faktiskt bra grejer, tycker jag.
Framförallt är det ju sånt där som folk lätt kan jobba med hemifrån, IT-saker.
Mm.
Så det är ju inte konstigt om folk försöker ställa om till att jobba med sånt. Ärligt talat så har man ju märkt lite det själv att vissa IT-projekt och sådär som man har varit inblandad i på slutet har ju gått snabbare nu den senaste tiden eftersom många är inne mer än vanligt och jobbar mer vid datorn.
Och sen då det här eventet, det är alltså, ligger ett uppdrag då, de har 48 timmar på sig, startar på fredag kväll. Och under de här 48 timmarna ska man utveckla digitala lösningar som snabbt ska kunna användas och tas i bruk. Så det får vi se då efter helgen om det kanske kommer något revolutionerande.
Ja. Sen har vi den här nyheten om invandrarna som låtsades ha corona och hostade på människor på stan. De spelade in sin film i en ABF-lokal. Och jag har ju sett flera sådana här filmer där icke-svenskar går runt och hostar på folk och låtsas att de har corona. Och en av de här filmerna uppmärksammade Samhällsnytt och den blev väl viral och personerna i den blev ju väldigt hatade för sitt beteende. Och det var en Ali Kassem som invandrade från Irak 2016 och en Hussein Matar som invandrade från Syrien samma år. Och de gick runt och hostade på flera olika människor, svenskar. Och i efterhand så försökte de då ta bort filmer från YouTube när folk blev sura på dem. Men det Samhällsnytt avslöjade igår var ju att filmen redigerats i en ABF-lokal där man ser tavlor kopplade till Socialdemokraterna. Bland annat en tavla med bild på Olof Palme. Och Samhällsnytt påpekar också att den här Hussein har gjort en knarkglamoriserande film som han på sociala medier också säger har klippts i ABF-lokalen. Och i den filmen så ser man ju påsar med vitt pulver, kontanter och något som ser ut som ett vapen. Så ja, det är så här gangster glorifierande film.
Det är vidrigt.
Ja, och lokalmedia har tagit parti för invandrarna och låter dem gråta ut i en intervju där de får beklaga sig över all främlingsfientlighet som de råkat ut för efter sin film där de trakasserar svenskar. Vi blir hotade för att vi är invandrare och folk har börjat att sprida massor med hat och har sagt att de vill kasta ut invandrare från landet, säger de till Eskilstuna-Kuriren.
Så konstigt.
Ja. De verkar ju inte se någon koppling mellan det här hatet och deras eget beteende.
Nej.
De säger att yngre människor förstår humor medan gamla människor inte har humor och blir sura typ. Det är också intressant att notera att ABF vägrar till en början att svara när Samhällsnytt försöker pressa dem om det här. Men till slut så mejlar då en Fredrik Pettersson som jobbar på ABF och bekräftar att han har tagit del av filmknippen och att det som förekommer i dem är förkastligt och oacceptabelt. Han erkänner att de har spelats in i deras lokaler men förnekar att det skett med förbundets vetskap eller tillåtelse. Hur det kommer sig ska han nu ta reda på och om nödvändigt vidta åtgärder då. Då får jag hoppas att det stämmer och inte bara är tomt prat, vilket det förmodligen är.
Ja, det är riktigt obehagligt.
Sen har vi lite utrikesnyheter. Vi har en ortodox jude i Brooklyn som greps för att ha hamstrat och sålt skyddsutrustning till överpris. Och där är en film som har spridits på sociala medier som visar hur FBI-agenter lastar in stora mängder med N95 skyddsmasker i en skåpbil. Det är den 43-årige juden Baruch Feldheim som bunkrat de här maskerna och annan sjukvårdsutrustning som han sålt svart till behövande läkare för ett överpris på 700% mer än normalt pris. Utöver de här maskerna så hade han samlat handsprit, kirurgiska instrument och olika sorters medicinsk skyddsutrustning. Det rör sig om cirka 80 000 masker som han gömt både hemma och i en daglokal. Och myndigheterna säger att det beslagtagna materialet skulle räcka för att förse ett helt sjukhus med skyddsutrustning. Men ja, som grädde på moset då så väljer den här personen att hosta på poliserna som griper honom och säga att han hade corona. Så ja, det är ett riktigt svin som beter sig väldigt egoistiskt och föraktfullt mot sina medmänniskor. Om han skulle dömas så beräknas maximistraffet vara 6 års fängelse och han kan få böter på upp till $350,000 om han döms för illegal försäljning samt våld mot tjänsteman. Men det är väl tveksamt att han åker dit så hårt.
Nej, han tror du väl ha någon skicklig advokat i bekantskapskretsen som kan hjälpa honom.
Ja, det kan man tänka sig. Sen från Ungern så har vi den här nyheten om att Viktor Orbán får styra landet genom dekret under coronapandemin. Det var väl ett beslut som togs nyligen och att styra genom dekret innebär i praktiken att man eller regeringen på egen hand kan fatta beslut om att ändra lagar utan att man behöver gå genom riksdag och andra myndigheter som annars kanske brukar lägga sig i de processerna. Och det var Simon Holmqvist som tipsade om det här idag och skickade en artikel som publicerades igår. Och jag trodde först att det kanske var ett första aprilskämt för rubriken var Hungary's far right leader Viktor Orbán immediately moves to strip away trans rights after being granted absolute power. Så Orbán har typ blivit diktator och satt alla transsexuella i landet i koncentrationsläger eller något, låter det som. Men ja, riktigt så dramatiskt var det nog inte. Utan det var den här tidningen Pink News som är någon sorts tidning riktad just till sexuellt avvikande som överdriver lite grann kan man säga. Det Orbán har beslutat om är ju att byta ut ett ord i pass, körkort och liknande offentliga handlingar där det förutstod kön eller könsidentitet, gender, översatte de det till på engelska. Men nu ville Orbán att det ska stå birth sex, alltså att det ska redogöra för var du föddes med för kön enligt läkarna typ. Och detta är ju då en fullständig attack mot de könsförvirrade könsbytarnas mänskliga rättigheter. Men det som är intressant här med corona och så är ju just att Ungern införa ett mer auktoritärt styre under coronakrisen. Det jag kommer att tänka på är ju att själva ordet diktator kommer ju från antikens Rom, där senaten just kunde utse en diktator under 6 månader när det var en kris och någon behövde fatta snabba och viktiga beslut. Så det kan väl vara helt rimligt att de ändrar
sättet visst.
De skriver lagar och fattar beslut sådär.
Den här möjligheten finns ju i alla länder. USA har ju också sådana här möjligheter. Men jag skrev ju också om det här just när det här dekretet beslutades. Och vad man tog beslut om är att de har fått möjlighet att göra det här. Det är ju inte så att de styr med dekret nu redan. Ja. Utan det är ju om situationen skulle kräva det, så kan premiärministern ta långtgående beslut i en krissituation när det handlar om människoliv och så. Så att det har ju överdrivits av västmakterna då. Eller?
Då saknar det ju faktiskt till och med koppling till det här beslutet om som rör körkort och sånt. För det var ju någon underhuggare till Orbán i regeringen som hade lagt det förslaget, och det stod ju just i artikeln att det kunde antas, men då har det ju ingenting med att Orbán skulle ha fått absolut makt i Ungern att göra, utan det är liksom ett vanligt förslag som de då vill blanda ihop och mena att Orbán nu, just när han har blivit diktator, har han fått hybris och ska sätta åt oss transsexuella typ.
Ja visst, så, det är så det är, därför att det förslaget låg ju redan innan han fick de här befogenheterna.
Ja, då blev jag lurad av Pink News.
Ja, nej, men det visar ju deras agenda, och det visar ju hur smutsigt de till och med utnyttjar coronaepidemin då för att smutskasta Ungern. Som då kanske faktiskt är ett land som gör det rätta, kan det visa sig efterhand.
Jo, men jämför det med Sverige. Här vägrar ju politikerna att säga något. Stefan Löfven säger ju att han inte ens får typ en åsikt, eftersom allt ska så här hänvisas till experter och sådär. Han kan aldrig politikerna kan ju inte fatta något beslut, för det är upp till olika experter här och där. Så förr eller senare, om det blir riktiga kriser, då är det ju någon som måste fatta beslut och väga olika intressen mot varandra. Och ja, det ska väl vara de folkvalda politikernas uppgift. De är ju satta att styra landet. Även i svåra tider, inte liksom springa och gömma sig då.
Tycker du vi ska hoppa från Ungern till Taiwan? Jag läste en intressant artikel här, och Taiwan är ju ett litet land, en grannland till Kina. Det bor ungefär 24 miljoner i Taiwan. De är inte erkända av Kina som en egen nation, och därför så har de inte ens fått komma med som medlemmar i FN och inte i WHO heller, Världshälsoorganisationen. Men det spännande med Taiwan är ju då att de har ungefär 500 000 taiwaneser som arbetar på det kinesiska fastlandet. Och väldigt många av dem arbetar just i Wuhan. Och när myndigheterna då insåg redan i december att nu har det dykt upp en smitta här, ett virus, det här är någonting farligt, så kallade man hem alla som jobbade där, och man satte dem i karantän, man undersökte dem noga och smittestade dem. Men inte bara det, utan man samkörde också olika hälsobaser med de här personernas resdata, och på så sätt så kunde man spåra virets rörelse och kontakta de personer som de hade träffat och som också kunde vara smittade. Och det här gjorde ju då Taiwan oerhört snabbt och får man ju säga väldigt handlingskraftigt också. Jag tror inte de här människorna hade så mycket val, utan det var ju bara att finna sig i det här. Men det har alltså lett till att fram till häromdagen så har Taiwan, med en befolkning på 24 miljoner, bara 300 personer som är smittade och bara 2 stycken som har dött. Och det är ganska anmärkningsvärt då, som grannland till Kina där det startade. Då var det en journalist som ville ha en intervju med ordförande, eller han som är chef för WHO. Och när hon började ställa frågor då till honom om Taiwan, För hon tyckte det är ju intressant att de har lyckats så bra. Så då sa han först till henne i den här intervjun, jag har tittat på den, att jag förstår inte din fråga. Jo, men så upprepar hon frågan och då lägger han på. Och det här har blivit viralt, det har spritts då väldigt mycket på sociala medier. Och det har ju egentligen bara en enda förklaring, att WHO, FN och alla världsorganisationer, de fjäskar för Kina, de är så rädda för Kina och de vet att Kina inte gillar Taiwan. Så därför vill man inte ens ta i Taiwan, inte ens när de kan utgöra ett gott exempel då för andra länder. För om till exempel Sverige hade vidtagit de här åtgärderna direkt, då hade vi haft en helt annan situation i Sverige idag.
Jo, alltså om man agerar resolut i ett tidigt skede så går det att stoppa sådana här spridningar, men nu har ju det skeppet seglat lite för Sverige känns det som.
Ja, och det här tyder ju på att de styrande i Taiwan hade en beredskap. Precis som varenda företag i Sverige ska ha en krisberedskap. Om någonting händer så ska det finnas en checklista. Vad gör jag först? Vad gör vi sen? Vad gör vi sen? Vilka ska kontaktas? Och så vidare. Och det bör ju även ett stort land ha, men det har ju fallerat i Sverige på många sätt.
Ja, vi har ju en strikt tidsdeadline att hålla här, så vi kanske skriver oss på det sista segmentet här som är att du har intervjuat Björn, Jimmy.
Ja, alltså vi ville ha lite synpunkter från någon som hör till de äldre då, som är särskilt drabbade. Så jag tycker vi lyssnar på den intervjun.
Ja.
För att ta reda på hur det är att tillhöra gruppen av äldre i Sverige, alltså den grupp som är över 70 år gamla och som är särskilt utsatta för coronakrisen, så har jag haft glädjen att intervjua en representant för den gruppen och det är Björn. Hejsan Björn!
Hej Jimmy, hej!
Vem är Björn?
Ja, Björn är en 75-årig man som bor på slättbygden utanför Mjölby kan man säga. Jag har levt ett rikt liv med utlandsboende, resor och engagemang på många olika sätt. Idag är jag fortfarande lite engagerad, ägnar mig åt politik och följer med vad som händer i världen och blir ibland ganska upprörd, men tacksam att jag kan vara med och påverka lite granna med att låta tungan gå.
Ja, om jag får fråga dig, hur gammal är du Björn?
Ja, jag hade bokat in ett 75-årskalas om 2 veckor här, men det får ju ställas in. Det finns ju ingen som vill ta emot mig och mina gäster.
Ja, det är jättetråkigt att det även slår så. Och då hör ju du till den här gruppen av människor som då är särskilt utsatta kanske i riskzonen. Hur har det här påverkat dig? Hur är situationen för er som är över 70 år?
Ja, man har ju fått lära sig att jag som har lite krämpor också, att jag ska ju inte vara i närheten av folk för mycket. Och jag ska tvätta händerna och så vidare. Så att det påverkar mig ganska mycket. Det gör det. Jag som är social och brukar vara med på några så kallade gubbträffar varje vecka. Men det är ju inställt och brukar bada bastu här på fredagskvällarna. Det är också inställt. Så det påverkar naturligtvis mycket. Det gör det.
Vad säger människor i din omgivning om den här coronakrisen? Hur känner man, är man rädd? Eller vad är det för känslor man har?
Ja, jag möter folk som, de har 2 olika synpunkter. De ena är väldigt rädda och försiktiga och tycker att man ska lyssna väldigt mycket på de förespråkare. Andra säger att ja, men det är så överdrivet och det har vi haft förut och det är nog ingen fara.
Jaha.
Då blir jag lite förvånad faktiskt.
Har du varit med någon gång under ditt liv om en, ska vi säga, en sån här pandemi eller en sån här krissituation tidigare?
Det fanns ju slutet på 1960-talet Hongkong-influensan som väl var något liknande men inte så svår och så omfattande. Och där drabbades jag då. Jag hade väldigt hög feber i 10 dagar men Då var jag ung och stark och hade inga krämpor. Så att det klarar jag. Men jag tror det här verkar vara lite värre och slår hårdare.
Ja, och vi är ju fortfarande i ett så tidigt skede att vi vet ju inte riktigt så jättemycket om det här viruset. Men jag tänker på hur tycker du att regeringen här i Sverige har hanterat den här krisen och myndigheterna?
Ja, jag får ju uppfattningen att de är ganska ovetande och okunniga och visar lite grann att det är lite politiskt bakom de uttalanden som görs. Och man sätter igång och skyfflar ut pengar till höger och vänster till företag och man ska låna ut till ränta och så vidare. Så att, ja, jag hade nog hoppats att en regering skulle ta lite bättre tag i den här frågan, men vi har ju den regeringen vi har. Det är ett sammelsurium av partier som absolut inte lärt sig att kunna samarbeta ordentligt.
Ja. Sen tänkte jag också avslutningsvis en intressant sak med dig, Björn. Du nämnde att du har rest runt och bott i andra länder. Och visst är det så att du har bott i Sydafrika också?
Ja, det har jag gjort. Jag har tillbringat sammanlagt 3,5 år i Sydafrika. Men det var ju ganska länge sedan nu. Det var ju på 80-talet och början på 90-talet som jag var där i par tre olika omgångar. Och synnerligen intressant och lärorikt. Och jag har ju fortfarande kontakt med en kvinna där nere. Och hon ringde mig faktiskt om dagen och det är skrämmande vad som händer där nere.
Ja, händer då? Tänker du i samband med coronakrisen?
Ja, ja. Det finns ju en väldigt stor befolkningsgrupp där som inte har ordnade förhållanden. De har inga jobb, de har inga hus, de har ingenting. De lever på att tigga och stjäla och vandra runt hela tiden. Och det där går inte att få dem att förstå att det är fara med den här coronan.
Okay.
Så att det kom sent bit ner, men när den väl kom så förstår jag att den slår till ganska hårt.
Och folk i allmänhet vill inte rätta sig då efter myndigheternas direktiv?
Vad jag förstår på min bekant där nere så har man inte kunnat nå ut till många stora folkgrupper av de fattiga så att säga som lever i kåkstäder eller lever ur hand i mun. Det är inte lätt att nå dem och förklara och de har ju större problem dagligdags än det här.
Mm.
Så att det är den bekanta jag har, den är en kvinna då som är drygt 60 år gammal. Hon har blivit av med jobbet. Hon sitter i princip instängd i sin lägenhet. Och när de ska handla så får de vara några grannar som går ut och hjälps åt då. För att risken är ju att de blir bestulna på det de har köpt när de är på väg hem med bil och så vidare. Så att de har dubbla problem där nere kan man säga.
Men därmed så ska jag be att få tacka dig, Björn, för att du ville vara med på den här intervjun och berätta lite grann ur ditt perspektiv hur den här coronakrisen påverkar.
Detsamma, Jimmy. Tack ska du ha.
Nordisk Radio.
Ja, det verkar ju vara en alert äldre ändå.
Ja, och det är ju roligt. Och många av de äldre är ju väldigt alerta och friska. Och det är klart att bara hålla sig hemma eller att inte träffa andra människor, det blir ju väldigt begränsande. Men...
Mm. Jo, för det sociala är ju viktigt när man är pensionär och inte har något jobb.
Mm. Och det är väl någonting man kan gå ut med till alla våra lyssnare att tänka på de äldre som man har, både släktingar eller andra bekanta, att man hör av sig till dem och ringer eller skriver och tänker på dem för att de är betydelsefulla och har byggt upp det här landet och vi bör ju visa dem den hedern då nu när de har blivit gamla och drabbas särskilt hårt.
Jo, man ska väl undvika att träffa dem, men om de behöver hjälp så kan man ju liksom handla mat och lämpa av utanför hos dem och så.
Mm.
Viktigt att hjälpas åt.
Ja.
Vi höll deadlinen bra, tror jag.
Ja, jag tror det.
Och på minuten.
Det var, som du sa i början, man tror att det inte finns någonting, men det händer saker varje dag, det märkte vi ju. På en hel timme har det tagit att berätta bara om de mest intressanta sakerna senaste dygnet.
Ja, och det händer nya saker hela tiden, så det finns säkert nya nyheter om några timmar. Ja, men ja, nästa sändning är imorgon klockan 16. Och jag vet att Tobias Lindberg ska medverka då, och han har gjort en väldigt intressant intervju som jag tror hon kommer att spela upp också, så det blir nog intressant att höra. Har du några andra avslutande ord, Jimmy?
Nej, jag tackar våra lyssnare och jag rekommenderar att ni fortsätter höra den här podden för att få del av det som är aktuellt ur ett folkligt perspektiv, kan vi väl säga.
Ja, men vad bra. Då tackar vi för oss och säger på återhörande.
Hej då.
Hej då.
Home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. Begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is.